De ovärdiga av Roy Jakobsen. 1. En ny knytnäve. Carl stirrade genom luggen ner på en stekt sill med uppsnittat skinn, bränd gräslök och en halv potatis, vad dagen hade att bjuda på. Han noterade de tunna linjerna i porslinet som hade sett ut som spindelväv så länge han kunde minnas och koncentrerade sig på tiden som måste gå innan han på nytt kunde spänna ögonen i sin far. Hans oerhörda motpart på andra sidan bordet, som hade lagt ifrån sin näven bredvid två sillar och tre potatisar, med gaffeln stickande upp mellan knogarna som ett planterat träd. Moderns sorgsna andetag, stora syster Monas knappt hörbara och lilla Agnes som gjorde sitt bästa för att tugga med stängd mun. Den skeva dansen av ljud och rörelser som skulle till för att samla den här familjen på fem runt ett middagsbord. Carl sa det igen. Din skit! Vrålad inte, slog bara fast en gång för alla sonens dystra syn på fadern. Gaffeln ryckte till men satt kvar. Husets herre lutade kroppen bakåt så det knakade i stolen och de övriga från varsin fast position runt skådeplatsen kunde beundra det pumpande adamsäpplet och den håriga halsgropen där en ny storm hotade att torna upp sig. Men ingenting hände. Fadern lät huvudet falla fram, hakan mot bröstet, släppte ur sig en snyftning som ingen fattade poängen med och spände ögonen i maten, grep också kniven och började äta. Och frågade med munnen full utan minsta sinnesrörelse om Agnes visste skillnaden mellan svart och vitt. Det var deras lek, en fars och hans yngsta dotters. Agnes log osäkert ner i sina matrester och sa som väntat nej, så att fadern med ett snett grin kunde dra igång sin anekdot om de två nunnorna och de två skatorna som Gud hade övergett eftersom han inte såg skillnad på dem. Husets äldsta revynummer som slutar med att ett torn välter och avgör hela saken till skatornas fördel. Modern, som både barn och make kallade mammen, gav ifrån sig en lättnadens suck, tacksam och uppgiven. Kom på fötter och satte i sig resten av måltiden stående med ryggen åt familjen och tallriken balanserande på fem fingrar. Gaffeln i högra handen, varenda smula, för att därefter placera den i diskhon med en smäll och tappa upp ett glas vatten åt sig och tömma det i väldiga klunkar och ropa allt för högt att Carl skulle se till att få i sig maten. Det var inte varje dag han fick sill och komma igång med läxorna. Carl flyttade blicken från det avigt knutna förklädesbandet på hennes rygg över till faderns nyrakade haka. Undvek hans blick. Lät ögonen vandra vidare till stora syster Mona som det senaste året hade förändrat både sin kropp och sitt humör och började likna ett ilsket och välformat päron. Med kraftiga höfter och lår, runda och lätt sluttande axlar, en förvandling som Carl visste gjorde henne både förvirrad och irriterad, men som hade sina svurna anhängare i gänget på gatan, fast ingen dristade sig till att säga det högt. Med den följden att Mona kämpade sig genom puberteten med sur och trumpen min, istället för ett retsamt och självsäkert leende, vetskapen om att hon utan att lägga två strån i kors på ett drygt år hade förvandlat sig från spinkig speta, som hon heller inte hade varit nöjd med, till imponerande skönhet. Var hon inte lite tjock? Nej, Mona kunde utan vidare ha varit ännu större. Det var hennes humör och munläder som man kunde ha synpunkter på, inte kroppen och de livliga ögonen, den glupska munnen, det kvicka förståndet och ett par örsnibbar som var omöjliga att beskriva. Carl såg det alltihop med gatans blick. Sin syster. Det var både imponerande och motbjudande. Nu betraktade hon sin bror med en blandning av förakt och beundran. Ett gott tecken, avgjorde Carl. Jaha, hon förstod honom inte. Men hade i alla fall inte gett upp hoppet om att det en dag skulle bli folk av honom också. Gatans mest.